Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Ja, idag känns det mer som att man har det som ett separat pass. Ja. Typ en gång i veckan. Då åker man till gymmet och kör det här som man aldrig kör annars. Och så stretchar man ganska mycket.
När vi var på läger med folkhögskolan med Minatti. Mm. Då körde vi alltid morgonjogg. Och så sprang man ju lite ändå. Sen kom vi ofta till någon gräsplätt eller någonting. Då ska man springa barfota där för att köra lite yin och yang.
Och sen var det yin lite, och yang?
Ja, han gillar yin och yang. Han vet det, så här varmt och kallt. Så skulle man ju linda in fötterna i ullsockar när man kom hem då.
Fan,
men i alla fall så körde vi den här sten, sprang man ut i skogen och letade en sten och så körde man övningar med den och så joggar man vidare och så körde man lite rörlighet och stretch och sånt där skit då.
Ja, det där är ju stenåldersdieten fast i träningsformat.
Ja, jo, vi körde ju mycket stenålders på den tiden
och grymt.
Innan frukost och sen i med frukost sen ut på första passet.
Varmt och kallt, det är ju många som rekommenderar som så här återhämtningsmetod ju. Alltså, ja, isbad och sen
han körde
upp
ju,
och sen
han,
ner
han tyckte
igen.
Vi skulle köra yin och yang, tycker säkert fortfarande att man ska köra yin och yang varje morgon och ut och gå på, även på vintern, ut och gå i snön barfota och sen in på med varma socker.
Fan, det är ju coolt med tränare som har liksom lite egna idéer så där och kan få ett helt gäng att göra det också.
Ja.
Det finns ju många som skulle kanske tycka att det fanns en infektionsrisk i det där då.
Ja, nej, men det är inte riktigt.
Men imorgonjoggen är bra att kombinera med stretch annars.
Ja, det är bra. Vi körde ju mycket morgonjogg vi ett tag.
Ja, verkligen. Jag hade något år jag körde morgonjogg varje morgon. Det är ganska lång också. Jag tror jag sprang i... Ja, för det var en morgonjogg i alla fall. Jag tror jag sprang en halvtimme. Jag sprang en kvart och så vände jag och sprang en kvart hem. Ja. Och så tänkte inte så mycket på det, men lägger man ihop så är det 3,5 timmar i veckan liksom. Ja, om man gör det varje dag.
Ja, precis. Och jag körde ju morgonpromenader där också, länge.
Mm. Det var ju lite Elof-inspirerat för att viktoptimera, var det inte?
Ja, men viktoptimering. Jo, men lite så var det ju.
Ja.
På den tiden hade man ju liksom spellistor på telefonen.
MP3-spelarna.
Ja, jag hade en telefon faktiskt. Så jag hade en spellista där med lite olika låtar. Mm. Gick man där varje dag, gick jag ut. Ja, det var en trevlig tid.
Jag kommer ihåg att jag hade ett papper på väggen på toaletten när vi gick på gymnasiet.
Ja.
Och så gick man den där halvtimmen 45 minuter på Elof-rundan där innan frukost. Då. Och sen kom man hem och så vägde man sig och så skrev man upp vikten varje dag. Så höll man på sig där. Det var ju ofta, ja, på typ den här tiden vi är nu när man skulle in i säsongen. Liksom. Man skulle viktoptimera. Och det är så fascinerande när någon av den liksom... Den typen av åkare gör någonting sånt där. Ja, så hänger alla på liksom.
Så var det verkligen.
Elof skulle ju, i princip skulle han kunna stå och hoppa på ett ben i 5 minuter varje kväll när han borstar tänderna. Så skulle alla göra det.
Ja, så är det.
Vad är det sjukaste? Om du tänker tillbaka och så här stora profiler, Sverige, Norge och liksom världsåkare som liksom sätter standard mycket träningsmässigt. Vad är det sjukaste liksom som folk har tagit efter? För det finns ju sådana där flugor hela tiden som dyker upp. Liksom. Har du något sådär som kommer ihåg?
Nej, men Elof satt ju mycket, men det är för att vi är den generationen också. Liksom alltså med myrlöpningen, med 5-2-träningen.
Ja, exakt.
Med
träna 5 dagar,
morgonpromenaderna.
Precis, viktoptimeringspromenaderna,
ja,
exakt.
Ja, exakt. Så att, han har väl satt mycket standard för oss. Så lite då frågar du de åkarna som kanske är 20, 21, 22, 23 nu, då har väl de säkert Charlotte-referenser liksom att följa och som hon gjorde och som profilerades ut som hennes specialitet. Liksom.
Ja, vad är det för någonting då till exempel?
Ja, det är det jag tänkte säga.
Är vi för nära det för att vi ser det kanske inte? Men...
kan vara så, men det känns som att Elof hade mer grejer än.
Jag tycker också det. Och sen tror jag säkert att det är många som lyssnar som tycker att det är orättvist att säga att myrlöpning är en fluga och det är orättvist att säga att det var Elof som drog igång myrlöpning, för det gjorde man väl kanske ännu mer innan.
Jo, men du vet, alltså, du vet bara att Elof var ju då craft tightsen som slutar mitt på låret, bara överkropp med pulsband och kepsen bak och fram. Det var ju varenda kille som var mellan 15 och 20 sprang så.
Ja, jag tänker man kommer ihåg det där så jäkla väl. Alltså.
Ja, nej, det var något speciellt med Elof.
Ja, verkligen. Sverige hade ju inte haft en förebild på här sidan på ganska länge, känns det som.
Så kom man att vara så extrem och så på någonting. Ja. Så var de väl, alltså, det måste ju vara SVT Sport då, som verkligen liksom lyfte fram det där egenheten av en på något sätt.
Jag har ju många VHS-kassetter fortfarande som det står Elof Sportnytt på liksom. Så man spelar ju in det där också. Så satt man. Det var ju mest för att man tyckte att han åkte så jävla. Alltså han åkte ju som, det var ju poesi att se han åka skidor liksom. Skate,
jag kommer ihåg någon gång när han åkte världs, när det var så här Sportnytt fredag kväll och var ju världscup på helgen. Det var liksom storhets, nu var det världscup. Det måste vara något av de första när han åkte. Kommer du ihåg den när han var ute och åkte rullskidor i snöstorm kvällen innan?
Ja, jag kommer ihåg något läger han skulle ut och staka efter tävlingen. Om de hade var uppe på höjd någonstans i Europa och så efter tävlingen så skulle han ut och staka backar. Det var ju också helt otänkbart på den tiden.
Ja.
Och det, där är ju många som menar på att det gick han över gränsen. Liksom. Men, och så är det väl ofta. Alltså, man måste väl, det har vi pratat om förr, man måste ju upp och toucha den där gränsen och trycka det där taket för att liksom utveckla. Och då ramlar man väl över.
Till den sorgen som man kände när hela fart ner ställd av man fick bryta där av Mühlegg. Det är ju sällan man känt den i sportsammanhang liksom, att det var ju som fanns av, det var liksom så här botten av allt liksom. Man tappar ju allt på något sätt.
Ja, men nu måste jag, alltså det där tycker jag är kanske den största myten som finns egentligen, att Elof gick in i väggen tack vare Mühlegg, att det var där
Bålesman.
Men det var ju mer det att det var första tävlingen på OS och det var, man hade så jävla mycket förväntningar. Liksom, och liksom.
Kvällstid, man hade laddat upp hela dagen.
Ja, exakt.
Satt i lägenheten och nu jäklar ska det bli åka av. Och så, det vart ju åka av, men sen... det var tidigt med Elof alltså.
Ja, verkligen. Men tillbaka till sjuka träningstrender då. Är det något sådär som... Jag kommer ihåg, jag vet inte om det är så sjukt egentligen, men tillbaka till vår massör Slangen, så han körde ju ett tag den här andningsmuskulaturträningen. Kommer du ihåg den här grejen som man får?
Absolut, den har jag kört då.
Berätta lite grann.
Men det är liksom en, man blåser i en makapär som är motstånd, så man liksom blir stark i andningen då.
Det är egentligen muskulaturen runt lungorna och sådär.
I halsen och så, känner jag. Ja. För att både jag och Danne körde den där så jävla hårt så jag fick ont i halsen. Jag hade blivit sjuk. Så.
Det var lite backfire.
Ja, det var, men det var till alltid. Alltid skulle vi göra för mycket av allting.
Ja. Jo, det är väl inte så.
Så. Nej, det var ju en grej. Men jag försöker tänka
Kommer du ihåg nässköljaren då? Det är också någonstans där mitten av 2000-talet. Där.
Ja, lite senare tänker jag. Den lever ju med mig här i Ödreshamn.
Ja, men det börjar ju med, det kanske kommer i samma veva, men den här renässansen eller rennäsans heter den väl egentligen. Precis. Så det var någon form av spray vad man ska skjuta upp
på näsan. Ja, det finns ju. Det är ju
den är ju kanske inte så skidspecifik egentligen.
Nej, det är inte.
Men det var väldigt populärt bland skidåkare. Ja. Alla hade den kan man säga. Och sen så kom de här, eller om det var i samma veva, att man stoppade in ett rör i ena näsborren och så blev det tätt och så hällde man vatten som i en vattenkruka igenom.
Ja, häftigt hur det funkar faktiskt.
Ja, men vad fan. Det är också en sån där grej som alla skulle göra helt plötsligt. Jag hade ju också en sån där och körde det där.
Ja.
Men jag kände ju ofta, jag kunde ju känna på träning efteråt att man nästan fick kallsupare ibland. Liksom. Det låg väl kvar liksom, lite vatten i systemet där med flaska.
Ja.
Ja, du får avbryta om du kommer på några fler trender.
Nej, man hamnar ju lättast början på 2000. Liksom, när man,
ja, men det är ju våran generation, det är väl inte så konstigt. Skulle man ha någon med lite mer perspektiv så har det säkert funnits riktigt sjuka grejer.
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Gunde har ju säkert testat hur mycket som helst konstiga grejer. Man känner till det här att springa med stocken och med en stav och alla de här grejerna. Ja, liksom. Det finns ju säkert massa träningsmetodik där som är riktigt rubbat.
Ja, så är det. Så är det.
Motståndsträning är ju annars en sån där grej som kommer och går lite grann sådär.
Du kommer ihåg, vi har ju en podd här med Janne Ottosson för, är det 2 år nu eller 2,5 år eller?
Det spelas vi in Vasaloppsveckan, han stod ju där i Säden och Valla när jag pratade med honom.
2017.
Ja, det blir väl 2 år nu i...
Ja, 3 blir nu till vintern tror jag. Det blir 2.
3 år? Nej, 2 år måste det bli till vintern.
Ja, det kanske är så. Ja,
ja. Ja, skitsamma. Ja.
Ja, och då fick du lite sådana där godheter här för mig.
Ja, jag kan tänka mig en sån person har lite mer trender och grejer och plocka in ett sånt här resonemang. Men han är inte med oss här idag.
Inte här
kanske
idag,
en annan gång.
Ja.
Nej. Det var ett trevligt avsnitt annars.
Ja, det var ju bra där faktiskt. Det,
det här kanske också blir ett trevligt avsnitt. Ni ska vara välkommen till i alla fall, ni som lyssnar. Och ni som undrar vad fan ni lyssnar på, så är det ju Vasapodden. Vi pratar ju om Vasaloppet och alla teman där kring. Allt ifrån stretching till träningstrender och... Och vi har ju få in titt som tätt och det är jäkligt trevligt. Tack så mycket lyssnare som skickar in olika teman. Kan ni prata om det här eller kan ni prata om det här? Det får vi ganska ofta och det är jäkla skoj. Och här har jag en rubrik här som jag tycker är lite spännande. Nu får du hålla i det här. Alternativ träning. Vad är det första du tänker på, Jörnberg?
Ja, jag tänker på hinderbanan på vårt skidgymnasium i Ljusdal när vi körde typ den här tiden. Det kunde ju bli, hade vi otur så blev det typ 4 veckor hinderbana.
Men, berätta, hinderbanan. Det var ju alltså i idrottshallen.
Ja, vi formtoppade lite med den, kan man säga. Vi åkte ofta på träningsläger 44. Sen gick man ju sällan på rullskidor efter det av någon anledning. Det gör man ju inte så, inte alls nu inte. Men då,
nej, då var det lite mer så, hade man rört skidorna, ja, då skulle man inte tillbaka. Precis. Då såg det nästan som farligt ju, att liksom bryta skidbanan. På något, ja. Så att man måste börja om när man skulle få skidorna igen.
Så då körde vi hinderbana i sporthallen där. Byggde, ja, upp en bana. Det var ju, alltså, jag tror vi körde alla 4 åren. Och det kunde vara några, i alla fall en gång i veckan. Ofta, ja, kvällstid kom också alla på skidorna. Så det var ju roliga stunder det där.
Ja, och varmt var det ofta.
Varmt satan, och så körde man 70-20, va?
Ja, det, nej, var något sånt där, ja.
Jag kanske längre vill. Ja, man körde i alla fall och så sprang man runt där. Det var ju jobbigt. Men med facit i hand en väldigt skaderisk. För det var ju hoppa och slänga sig och lianer och trappor och underhinder och överhinder och sådär. Men, ja, en jäkla puls kommer jag ihåg man drev.
Ja, så. Nej, det är grymt. Det är ju spännande pass. Och lite annorlunda än vad man gjort under hela året. Så säkert därför det var, ja, upplevdes positivt också någonstans. Men,
ja,
men alternativ träning annars, det är ju, alltså, Om man tänker uttrycket alternativ, om du pratar om någon som har en alternativ livsstil eller en, ja, men, alternativ medicin, då är det ju mer det här att det, liksom, och, det finns ingen evidens på det och det är, bara, det är ganska konstigt. Liksom.
Ja, jag tänker också någonstans att det har vi pratat om där, att den här liksom, vad säger man, alltså en alternativ, alltså det finns många, man kan alternera mycket i skidåkning, att det har varit något positivt, ja, och man alltid fått lära sig att det, man behöver inte få slitage och så, men jag och även du har väl senare år liksom blivit att det här är ju skidåkningens problem, att vi är så väldigt bred och tränar allting och är väl, ja, förespråkar väl att göra en sak mer och mer liksom. Så att,
ja.
Men alltså, frågan kommer ju upp mer nu och nu med mina provtränare också, så blir det ju mer och mer liksom att, ja, men jag kan inte åka rullskidor, vad ska vi göra istället då? Det måste, ja, bli alternativ träning liksom.
Men det är ju frågan vad man lägger i begreppet alternativ träning, ja, också. Om du kommer ihåg våran gamla hedliga träningsdagbok där, så har vi ju ingen spalt som heter alternativ träning. Det heter väl övrig träning?
ÖT, ja, precis. Ja.
ÖT. Ja. Och då hade vi ju ganska många rörelseformer innan man kom fram till ÖT. Alltså vi, ja, hade ju,
ja,
i träningsdagboken, det fanns ju löpning, rullskidor, klassisk skate, skidor, klassisk skate. Ja. Det fanns ju skidgång, SG.
Ja, cykellinje gick på ÖT, kommer jag ihåg.
Gjorde det där?
Ja, cykel finns inte, fanns inte, men det finns säkert nu.
Ah, okej. Okay. Cykel var inne där ändå.
Ja.
För jag tänker om du frågar en, jag tror inte att det är så många löpare som har styrketräning, fanns ju också som,
ja, ST, precis. Ja, det finns det.
Det är,
ja,
inte så många löpare som skulle ha rullskidor som inte alternativt, man ska säga. Alltså, nej, vi är ju, som, nej, du sa, vi är ju ganska breda i det där, men,
och lite nu känns det nästan som så att vår alternativ träning hamnar ju på skaten när vi är på alternativ träning nästan till.
Ja, jag tänker ju skador när jag tänker alternativ träning, ja, att det är liksom någonting som man inte väljer att göra utan som man är mer tvingad till att göra.
Så
att ÖT är lite mer, har du några exempel? Jag vill ju minnas så där att ja, men typ om man hade haft någon tuffare pass på gympan, typ orienterat kanske, det kanske man skrev på löpning, men om man hade spelat innebandy eller någonting, ja, inte fan vet jag, att det kunde komma in på ÖT då kanske.
Ja.
Eller vad hade man på ÖT?
Ja, hinderbana var ju där, den tycker jag.
Hinderbana
var på ÖT. Cykel var ju där. Och,
ja, just det.
Och
sen kom ju dök, kommer du ihåg den?
Ja, distans den överkropp. Tror jag. Ja, den tycker jag är lite synd att man finns, alltså distans överkropp, stakning alltså.
Ja. Exakt.
Distans också överkropp. Ja, ja. Nej, men det, men när du sa innebandy där, våran gamla teamkapten Brink har ju kört innebandy många år som formtopp inför Vasan, de har gjort.
På riktigt?
Ja, ja, det var viktiga matcher där de körde för att driva pulsen. Ja. Så läfte folket då.
Jag var ju ganska tidig med att fylla träningsdagbok. Jag kommer ihåg det där. Jag tror jag var runt 14 år eller något sånt där. Och jag gick precis började på högstadiet. Fick en träningsdagbok med, jag tror det var Bersa, Anders Bergström på framsidan.
Ja,
eller om det var Henrik, ja, Forsberg. Det, ja, du känner igen
honom.
Ja. Du hade den också, eller?
Ja, det hade jag, absolut.
Så jävla kul. Och då kommer jag ihåg att det var ju så här, en av de här första grejerna man fick brottas med. Som man skulle, ska jag loggföra gymnastiken i skolan liksom.
Ja,
och det precis. Var ju så här, fan. Ja, det var ju olika våra orienteringar, då gjorde man ju det, och, men var det som innebandy, ja, gränsfall liksom, om man skulle räkna, ja, det som träning.
Ja.
Men
Innebandy är sjukt jobbigt alltså. Ja, men du, med åter till alternativ träning så.
Ja.
Jag tror mycket när man säger det nu för min del så är det mycket det här att man liksom för mig blir det någonstans skier, springa med stavar och sånt nu då, liksom att vi, det är det vi måste gå in och kanske ofta alternativt liksom det kanske ligger ett rullskyddsintervallpass på schemat, men det är 3-4 grader kallt och lite snö på morgon, får vi köra alternativt och gå över till skijärgen och lite så tänker jag nu på det sättet då.
Ja, och sen tänker jag för de som är skadade. Alltså ja, Anton Karlsson är exempel med trappmaskinen.
Trappmaskinen där, precis.
Wet West, det är som är klassiska alternativa träning. När man inte har något annat som fungerar så slänger man in vattenlöpning och de där grejerna. Liksom. Ja, och så håller man på med en uthållighetsidrott så är det ju ganska... Det är ju inte så jävla tokigt egentligen, för hjärtat får ju sitt ändå, även om...
Ja.
Jag har faktiskt sagt det till Benny här, att det är ju jättebra med trappmaskiner och han kan ju driva fantastisk puls fast att han är så begränsad i rörelseomfång och så då, men, tack vare ryggskadan. Så. Men det är ju lite grann det där man skulle vilja ha uthållighet på överkroppen, att det är den som liksom knoppas bort lite grann.
Kommer du ihåg med Arsenal, det är ju alternativt här någon där.
Precis, det är ju ett spännande tema.
Det vore alltså häftigt alltså. Tänk att sätta en sån på bänen nu när han går trappmaskin, när han åker Vasan i trappmaskin.
Ja, de har ju en VR-lösning där, alltså virtual reality. De tar på sig glasögon, så har de inrett en hall då, som är liksom med konstgräs och fotbollsplan, och så får de olika övningar de ska göra. Mycket det här tror jag handlar om speluppfattning då. Du ska se vem har det till höger och vart är bollen nu. Jag vet inte exakt hur de använder det, men Arsenal tyckte det var så bra så de köpte upp ett helt innovationsföretag som höll på med det där då, så har de det, så alla sina spelare som är skadade kliver in i den där studion och jobbar med de här så här matchspecifika grejerna utan att de kan springa ett steg liksom.
Kommer du ihåg när du lurade mig att köra en sån där? Det var det sjukaste det.
Ja, den måste vi nästan lägga upp en bild på också.
Har du den filmen någonstans?
Ja, jag har den filmen, den kommer ut här nu. Om du hittar Bergström så fixar jag.
Ja, det var det sjukaste, jag hade ju aldrig testat. Det här är inte så länge sedan heller.
Nej, det här är ju Klarälvsloppet för några år sedan.
Nej, Allians var det va? Ja, skitsamma.
Allians är det kanske.
Men ja, alltså, jag tyckte att det var liksom, det där kan inte stämma.
Nej, det var OS-banorna i Pyeongchang, var det inte?
Ja, men det var ju inte det. Du lurade ut med den jävla, vad heter det?
Nej, det var inte den. Det
Berg- och Dalbana.
Berg- och Dalbana, ja. Ja, just
den, det. Den andra var ju lite halvdrakad, men Berg- och Dalbana, det var det sjukast alltså. Jag tänker att det är det jag håller på med. Jag tänker att de ska stå mitt på plan och hålla på och dona med det där.
Det är ju många som pysslar med idrottspsykologi som har börjat kolla mer och mer mot VR. Att man liksom kan fronta sina rädslor eller sina liksom utmaningar på ett sätt innan man möter dem i tävling. Att man kan liksom med hjälp av VR då få liksom en stimulans på det där så att man är lite bättre förberedd för de där situationerna. Det blir inte lika starkt, men det är mycket starkare än att bara ligga och lyssna på ett band. Liksom.
Väldigt häftigt det där med det mentala. Nu hoppas jag för, men jag gör ju lite kins nu på dagarna.
Så, vad sa du nu? Du gör...
Jag gör lite chins på dagen. Nu ska jag 100 om dagen i tanken.
Så man
gör liksom så här under hela dagen. Då. Så sträcker vi för hur många vi har gjort.
Ja.
Och så då blir det
också... Är det på jobbet? Där,
ja, precis. Men det är häftigt att är det 4 gjord? Så att, i mitt huvud så är det 6 kvar till nästa 10. Liksom.
Ja.
Och då klarar jag 6. Precis 6. Liksom. Det är helt sjukt vad jobbet är 4, 5 och 6. Ja. Men är det 9 som ska göras, då klarar jag 9. Och det är sjukt jobb 9 och 10. Det är otroligt häftigt det här, hur det kan vara. Liksom, att man tänker att när det går liksom, inte köra mer än det som precis måste till.
Du sätter ett mindset liksom, att
det är något sånt här. En
annan grej som jag tycker är fascinerande på det där, det är ju liksom det här med trötthet kopplat till långa distanspass. Alltså om du kör 2 timmar, då är ju liksom sista precis, kvarten är man ju jävligt trött. Kör man 4 timmar, då tänker man inte ens på när man passerar 2 timmar. Nej. Men sista kvarten är man för jävla trött. Kör man 5 timmar? Ja, det kanske kommer någon schackning då och då. Men sista kvarten är för jävla jobbig alltså.
Exakt. Nej, det är helt enig. Det där är liksom verkligen så alltså.
Ja, det jag hörde någon som sa det att när det gäller olyckor ute till havs så är det liksom de allra flesta är ju när man ska in mot hamn. När man ska liksom...
Ja, just det.
Om man tänker liksom... små båtar eller folk som paddlar eller
precis, det är mycket, precis.
De flesta 90% eller sånt där sker när man ska in till hamn. För någonstans så kanske man slappnar av och börjar liksom känna att man är hemma. Jag vet inte, men du känner igen det när man har åkt långpass liksom,
att det är verkligen så då.
Jag kan tycka nu också, om man kutar liksom en timme, en och en halv timme, så korta pass, så börjar man ändå liksom, fan.
Ja, håller med,
det är svårt att lägga på de här 10 minuterna, för man är ganska trött sista 10 ändå liksom.
Ja, men så är det verkligen. Så, ja, det är verkligen hur man styr det där med skallen, alltså vad man förväntas ha.
Ja.
Ja, tufft.
Men det är ju många som pratar om med Vasaloppet också. Jobbar med delmål och station för station liksom. Ja. Att du tar dina 10 chins. Ja, eller som du säger, att du har 6 kvar till 10.
Som gör det liksom.
Ja.
Frågan är om det är så smart att man tänker det. För då liksom, fy fan vad jobbigt sista kilometern inför smågan.
Ja, jo, i och för sig. Du blir trött alldeles innan varje spurtpris. Det är kanske ingenting för den som jagar spurtpris.
Då. Ingenting för Benny. Kroknar inför varje spurt.
Nej, men... Ja, jag förstår, men det är också en sån där klassiker när du kör första sidningsloppet som är 4 mil.
Oh.
Och så tänker jag, hur fan ska man orka 9 mil? Det är dubbla, sjukt, liksom.
Ja, exakt.
Och den känslan har man ju verkligen haft.
Men, ja. Och så säger de som kört, vad heter det, Nordensköld där, att liksom första 10 milen bara, det är liksom, man tänker dess på att man åkt dem. Ja. Liksom.
Nej, men det är samma med när du passerar Eversberg på Vasan.
Ja.
Det är ju,
ja.
Någonstans börjar man ju inte tävla där någonstans.
Ja. Ja, så är det. Och det är även likadant på sidan om, tycker jag, när man är med som ledare. Att, alltså, det är ju lika mentalt jobbigt att hålla på en timme i, som ledare på Livigno som det är 5 timmar på Vasan.
Mm.
Ja.
Vi summerar alternativ träning då. Vad har vi för tips att slänga in där? Vi sa ju det att hjärtat är ju ganska blint. Bara det får slå så är det ganska nöjt. Men det är ju bra om vi kan få belastning på både överkropp och underkropp om det är möjligt då. Och då har vi ju lite olika varianter.
Så är det. Jag är en förespråkare av, om man får kalla alternativ. Men skijärgen jättebra för det vi ska göra med Vasaloppet. Även om man inte bara stakar så är skijärgen superbra. Och så sen har vi ju en klassiker den här tiden på året, löpa med stavar. Älghufs.
Precis.
Och samtidigt där, ska vi bara staka så är det hufsen jättebra ändå. Alltså.
Men en sak jag funderar på det som jag aldrig har testat. Om man sätter gummipluttar på ett par gångstavar till exempel.
Ja.
Och så sätter man upp bandet på maxlutning på ett löpband. Kan man gå då med stavarna utan att det blir för trångt eller att folk tar illa upp liksom. Förstår du?
Vissa kan man göra det. Vissa kan man,
för det är ju fantastiskt bra alternativ träning. Istället för att bara springa på det där löpbandet eller bara stå i skijärgen, så kan du få både ben och överkropp på samma gång här liksom. Och det är väldigt skonsamt också, i och med att det inte blir så mycket stötar som när man går jämfört med när man kutar då liksom.
Ja, men så är det verkligen. Och vissa kan man göra. Det här var ju någon som svarade på i fjol, vet du. Kommer du ihåg det?
Ja,
vi hade podd och vi frågasatte det. Det var någon som skrev det, att på det bandet som är det så kan man göra det om man har sådana stavar eller något sådär.
Jag tänker om man har tjocka eller gummipluttar på dem. Alltså så här skydd som...
Ja, det kan ju vara.
Då kan det inte vara någon harm.
Absolut inte. Absolut inte.
Så det är ju ett bra tips, Anna.
Ja, ett bra tips. Men alltså, var så skidlik som möjligt brukar vi ju säga i den alternativa träningen.
Mm. Och då utgår vi någonstans från att... alternativ träning är för att man inte kan vara specifik träning. Alltså du kan inte åka dina rullskidor, du kan inte åka dina skidor. Och då jobbar vi med att hitta saker som är nära skidåkningen.
Ja, exakt. Alltså, man är skadad, om det är is eller
precis.
Sent eller så är det.
Men om man har full tillgång till skidåkningen och till rullskidorna eller vad det kan vara och tränar fullt ut på det, då kan man ju använda alternativ träning för att liksom avlasta specifika muskelgrupper. Ja,
precis,
och då går man ju åt andra hållet lite grann. Vi gör ju det där under säsong ganska ofta, att åkarna sticker ut och kör löpintervaller kanske. Om man har haft ett långlopp på söndagen och så har man nästa långlopp söndagen därefter, så kanske man kör löpintervaller med stavar eller något sånt på onsdagen. Det är inte ovanligt.
Nej, så är det verkligen. Och
det är den, för att få alternera. Få hjärtat att slå utan att man belastar exakt lika. Precis. Så då blir ju alternativ träning åt det andra hållet. Men om vi tänker att vi inte har, att vi tränar alternativt för att vi inte har möjlighet att träna specifikt, då ska vi ju tänka så nära vår idrott
som möjligt. Exakt, och det känns som att det är en alternativ säsong nu så att säga på något sätt.
Ja, exakt.
Eller vi kommer väl in i det mer och mer. Många har ju fortfarande jättefina rullskyddsförhållanden och så vidare. Men vi kommer ju komma in, och vi har sett bilder från Östersund där det börjar krisa till rejält med barmarksträningen och så vidare. Så att vi är på väg in i den säsongen.
Det finns ju ganska många konditionsverktyg egentligen om man tänker som är helkroppsinriktad. Allt ifrån cross trainer till roddmaskin till den här assault bike kör ju mollan en hel del.
Ja, det finns många. Ja. Det är rätt roligt det där på något sätt, tycker jag.
Ja, alltså...
Kommer du ihåg den gamla klassiken Bråstärk?
Ja.
Den är ju grym egentligen.
Ja, faktiskt. Det är väl det att, det har, alltså, om stakningen var ännu mer baksida arm, då hade det varit bättre än skier.
Ja, men man kan hitta jäkligt bra på den på något sätt. Alltså, med det här att man, om man tänker dra mindre arm, alltså mer att man faller på den på något sätt. Där också, ja, det går att få den väldigt...
För lyssnarna som inte vet vad bråstärk är och järnbär.
Ja, det är ju egentligen två skenor som man lägger en platta på. Så man snör den i väggen, så drar man sig upp.
Det är typ som en tågräls man åker upp och ner på.
Precis.
Man glider på liksom.
Ja, det är jättebra träning det också.
Det är väl, Brå är väl Oddvar Brå.
Ja.
Det är väl han som började köra det där. På exakt. Den tiden då var det ju vansinnigt mycket baksida arm, om man tänker på stakmomentet.
Precis.
Sen hade det är ju en också klassisk alternativ träning, får man säga. För du har ju ingen belastning på benen. Du ligger ju på magen. Eller stå på knä kan man ju också göra.
Men man
har
det ju gjorde man inte på vår tid.
Nej, och jag kan inte säga att jag sett så jävla många som gör det. Det blir ju lite mer den här crunch, lite mer armbågen mot knäkänslan liksom.
Ja, men precis.
Det blir ju lite vingligare och det känns ju som...
Ja.
Nej, det är så ligg på magen liksom. Fan, det finns ju en skräckhistoria från den där, har du hört den?
Nej, det tror jag inte.
Det här är i Norge någonstans. Och en tjej som... Vad fan ska man säga där utan att glömma på... Ja, men hon hade bra lungkapacitet, om man säger så då. Ganska stor byst. Ja, men du fattar.
Ja.
Och körde med det där. Och så drog hon ju till. Och då hade du här liksom hamnat liksom framför då liksom.
Oj.
Ja, det blev ju riktigt, det blev ju blodigt och det var ju liksom en jävla smärta. Jag kan tänka dig att köra över.
Köra
över din hud liksom, om man säger.
Ja, den är ju, det gör ju lite ont när det händer och sånt där skit också. Ja, den är ju lite smärta.
Den är ganska härdande så, exakt.
Ja, den. Sen hade vi också den klassiken på med gummiband då. Jag har ju fan dragit en timme gummiband någon gång i funktionen där, jag vet inte.
Ja, används väl fortfarande, men ändå lite svårare idag än vad det var
för. Ja, används det eller?
Det kanske inte gör, men säkert är det någon som gör det. Men det är ju ett praktexempel på en övning där du inte får någon.
Det är ganska bra om man hittar rätt.
Jo, alltså om man tänker uthållighet, alltså det blir ju ingen impact som vi har i en stavisättning. Nej, det blir bara ett drag liksom.
Ja, men som motionär liksom, alltså, som alternativ träning är det ju superbra. Man blir ju stark av det.
Mm. Ja, vi körde det rätt mycket just där. Och kommer du ihåg det när vi var i Bruksvallarna på läger för 15 år sedan det också. Då, varje morgon stod ju Reshack och drog i gummiband.
Ja, det var det sjukaste, ja. Precis. Ja.
Varje morgon stod han och drog
ute, i underställda och kalsonger.
Ja, exakt.
Det här var ju när Danny fes i micken det. Du kommer ihåg det, va? Det var ju samma gång.
Men det måste ha varit... det här måste vara längre sen.
Nej, det var när Danny fes i micken. Det är bara då du och jag och Danny var i de stugorna där nere.
Det är nästan sedo.
Ja, 2004-2005.
Så jävla komiskt. Slangen var så jävla besviken på Idol. Det var, nu kommer den. Alla tjejer gillar han. Han kan vara så jävla dålig. Han kommer ändå få vara kvar. Han kan bara gå in och fisa i micken om man vill. Och så åkte han ut.
Ja, det var tider.
Ja, fy fan, det var tider alltså.
Vasapodden.
De är magiska.
En annan fråga vi har fått, den kommer från en lyssnare här som är lite nyfiken på styrketräning. Vi släppte ju en värstingfilm där på Läger med lager.
Just det.
Vi flashade våra favoritövningar, eller favoritövningar, de övningar som åkarna kör egentligen. Det är ganska få övningar.
Ja.
Men styrketräningen, för att återkoppla till det här med trender och flugor, det är en sån där grej som jag upplever har liksom vandrat ganska mycket egentligen de här sista, och sen Reshack stod och drog i remmarna och även innan det också, men för när styrketräningen kom in i skidåkningen, i alla fall med min bild, är att då var det mycket liksom, det skulle vara ganska uthållighetsbaserat, alltså typ 30-20 eller 40-20 och cirkel, och man gick runt och det var liksom smygsyra hela tiden, och det var puls och det var svett och det var liksom ja, men lite grann som CrossFit är egentligen.
Tisdags på skidmas, återigen till skidmas, men tisdags. Ja. Och det, jag kan ju gilla det där, för man blir vältränad av det liksom när man är 17, 18, 19, 20 år.
Ja, jag vet inte om man är färgad av att man själv håller på med det, men jag kan ju någonstans ändå känna att det är ganska bra för ungdoms...
Ja.
Alltså yngre åkare. Absolut. Att få den här liksom hårdheten. Och det är ju helkropp och det, du får liksom... Det blir ju en mix av allting. Men sen under gymnasietiden... Jag vet, det skiljer 2 år på oss. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, men då kom det mer och mer skivstång. Att det introducerades. Ja, jag tror man pratar om komplexstyrkan.
Ja, exakt, komplex. Man körde med pinne i början, kommer jag ihåg.
Ja, mycket pinne var det. Och det fattar man ju kanske inte riktigt. Det var kanske inte så tydligt förmedlat varför. Men det var ju för att lära sig tekniken innan man belastade. Liksom. Men man körde de där pinneövningarna och trodde kanske någonstans att
pinne var bra. Olympisk uppvärmning körde vi mängder med ett tag där.
Ja, exakt. Macken och det där, det är ju väldigt populärt. Ja. Kom ju där i den vevan. Och sen kan jag känna att det hänger ju kvar ganska mycket fortfarande. Men utmaningen med det där var väl att vi lägger ju så förhållandevis så jäkla lite tid i styrketräning. Ja. Så när man börjar jobba med 20-åringar eller kanske 25-åringar som ska börja med komplex styrka. Alltså komplex styrka, att det är rörelser i många led samtidigt. Alltså typ en frivändning är ett bra exempel.
Exakt.
Du ska synka ihop allt det där och få allt. Det känns som att det begränsas ju i tekniken innan du får liksom den här stimulen som du vill ha på muskulaturen. Att det blir, man gör det för lite helt enkelt, så man är för dålig på det för att få ett bra träningssvar på det, tänker jag.
Ja, det är väl lite så faktiskt. Att...
Eller har du en annan? Har du kört mycket frivändning? Alltså?
Körde ju. Ja, jag kör ganska mycket, har jag gjort ändå faktiskt. Under, ja, det har jag gjort.
Men det är också i perioder, eller hur? Det har inte varit någonting så här som har följt med över tid.
Sista åren så körde jag ganska mycket. Eller körde frivändning varje pass, ett par gånger i veckan då. Ett visst program där då.
120 kilo frivände ju hettland för övrigt. Tror jag.
Ja. Precis, precis.
Och det är ju helt förkastligt att kalla skivstångsträningen fluga. Men om man tänker i skidåkningen så kom den ju in som en liten trend, om man säger. Vi är ju ganska ny i styrketräning. Det började väl någon gång på 90-talet liksom. Ja. Men sen kom ju Red Cord in väldigt mycket. Den typen av styrketräning.
Det är ju sista år, det känns som.
Ja, sista 10 kanske man kan säga.
Jag är ju liksom lite ansvarig hur viktigt är det, om man tänker alltså att det är viktigt, det kan man, hur viktigt är det om man tränar 3-4 pass i veckan, om man har råd att köra ett styrkepass då?
Ja, men exakt, och det är ju precis den frågan jag har fått. Det var bra du sa det. Vi glömde frågan. Anders skriver: skulle önska att ni berör styrketräning i podden och er syn på det för att bli en bra skidåkare. Behöver man styrketräna? Och om man tränar till exempel 5 pass i veckan, ska då ett pass vara styrketräning eller bör man komma upp i flera pass för att man ska kunna lägga tid på styrkan? Det är ju en jättebra fråga.
Jag tror att ett pass i veckan kan göra så att du blir bättre på styrketräning. Men jag tror att tränar man 5 pass, då är det på gränsen. Att man, och nu är vi som alltid skidåkare, att vi liksom tittar en vecka i taget. Liksom. Men då skulle nog inte jag kanske lagt det som ett separat pass, att man lägger 2 timmar på gymmet för det. Liksom. Utan då tycker jag konditionsdelen är viktigare. Och då kanske jag skulle kombinera det med ett konditionspass då.
Ja, det känns ju lite grann som att det vi håller på med är ju en uthållighetsidrott. Och uthållighet, om vi tänker fysiologi, så är uthållighet nummer 1, nummer 2 och nummer 3. Och sen kanske styrka kommer där.
Så är det.
Och jag tänker, vi kan ju göra en hel del styrketräning. Alltså för om vi tänker att en elitmotionär eller en motionär som tränar 5 pass i veckan, så vill jag tänka mig att ett pass av dem bara stakning är ett ganska tungt styrkearbete.
Ja, och jag är ju väldigt mycket för det där att man lägger 100 innan då. Alltså... man sticker ut och stakar den en halvtimme. Det är, nu, då
100-100-100, ja. 157 skidtricks ligger den där. Va? Ta den lite snabbt, det är inte så avancerat.
100 armhävningar så fort man kan. Så alltså, det kan vara, man behöver inte göra 100 i sekund. Man kan göra 20, för vilar man 10 sekunder, kör 20, vilar så gör man så. Eller, ja, man ska upp till 100 så fort som möjligt. Hoppar direkt över till 100 dips, samma sak. Och hoppar direkt över till 100 sit-ups.
Mm.
Men om man kör det sen ut på rullskidorna och stakar, då har man ju redan, jag brukar säga så här, att vi kommer fort till Evertsberg och då kanske vi inte gör på 100-100-100 muskulärt då, men då får vi träna på det där att vara trött i musklerna, både tekniskt men också liksom fysiskt, att sätta sig i det där, för det är inte så många gånger man kanske hinner göra det.
Nej.
På en försäsong, annars måste vi ut i 3-4-5 timmar liksom, utan men muskulärt kan vi göra det ganska fort liksom. Alltså, gör vi ett ganska hårt styrkepass så blir det ganska fort att man kommer några mil på rullskidorna.
Kommer du ihåg mitt skärp som jag körde?
Jajamän, runt kyrkan.
Precis. Man drog ett skärp över axlarna som gick ner i höjd med biceps ungefär, kanske lite ovanför biceps. Och så, för att ha armbågarna fäst in till kroppen då. Ja. Och sen jobbar man bara med underarmar och var rak i ryggen. Det sa jag, precis som du sa nu, så tänkte jag att alla tyckte det där, vad fan håller du på med? Liksom. Och det kan man väl kanske tycka att det visste också. Men det var ju någonstans för att ta tricepsmuskeln till äldres ganska snabbt. Liksom.
Tricepsmuskeln var ju väldigt viktig fram till 2003 ungefär.
Ja, exakt, och det var ju bråstärk och det var ju remmarna, rearsaxremmar liksom som också anspelar ganska mycket mot tricepsmuskeln då. Och det är ju, jag tycker, hör man nybörjare som åker skidor så hör man väldigt ofta att jag blir så jäkla trött i triceps, ja, eller jag får kramp i triceps. Så att det är ju en tekniksak det där, och en teknikutveckling som gör att vi inte använder den lika mycket. Men vi har ju också elitåkare som krampar i triceps. Så att kanske,
ja, och triceps är ju, det är ju en viktig muskel, för inte att svaga, för då kommer du inte orka ligga på det sättet du vill göra, men vi ska ju inte skapa så jättemycket kraft med den egentligen, tänker jag.
Den är ju inte så primär, den är ju sist i kedjan, om man
precis,
säger det.
Liksom, precis, precis.
Ja. Ja, jag tänker någonstans att när Danne fes i micken där och Rersax stod och drog, så gjorde han det för att ta sig till Evertsberg innan han tog på sig skidorna också kanske.
Ja, det jag tror det. Sätt,
liksom, och vi har ju kört det där i perioder. Har kört lite uthållighetsbaserad styrketräning och sen hoppa på och kört ett Vasapass.
Ja, jag gillar den, ja, verkligen.
Man känner sig så jädra rutten bara när man har kört styrketräning och sen ska, men man kommer ju in i det, men första kvarten är ju fruktansvärt
dåligt. Ja, men det är ändå spännande det där att se liksom att
träning är ju spännande och utmana kroppen är ju spännande. Och gillar man inte det, då är man ju fel idrott, känns
det. Jag tänker att ha en timme och 10 minuter på det, då är det bäst man kan göra på något sätt liksom, om man vill nöta den liksom, den alltså muskulära uthålligheten, så är det bäst man kan göra. För att en timme och 10 minuter på rullskidor, det händer inte så mycket, man har lite halv vältränad, men kör man då stenhård styrka i 10 minuter, sen direkt ut på rullskidorna, stakar lite backar, då har man kommit långt muskulärt.
Ja, faktiskt. Ja, men det är ett bra tips, slänga in 100-100 innan och jobba med styrka i skidspåret också, i form av stakning då.
Vi körde ju faktiskt i fjol en gång på sista lägret.
Ja, jäklar, 2 år sedan, det var kanske förresten.
Var du med då eller?
Nej, men jag kommer ihåg grabbarna var väldigt nedsatt efter det. De var jävligt sliten efter det.
Var det 2 år sedan det?
Jag tror att det var 2 år sedan. Vet
du. Men jag
tror... Hoppsan var ju med i alla fall. Och
ja, då är det inte 2 år sedan. Det är fjol, vet du.
Ja, jag tänker så. Ja, förlåt. Jag
ja, precis. Och då körde vi det. Körde vi på några ställen. Vi åkte kanske 4 timmar. 3-4 timmar med skidor. Och så körde vi det där 4 gånger, tror jag. 100-100. Och jäklar vilka skillnader det varit på åkarna.
Alltså du bröt, för att förtydliga, du bryter passet på efter en timme och så kör man 100-100 på plats med pjäxorna och
stavarna. Var...
Och sen upp direkt och kör vidare en timme och så 100-100 igen. Liksom.
Benny var ju magiskt bra på det där mot många andra.
Och Mackan var jävligt dålig på det.
Ja,
han som är liksom he-man och jävligt stark. Och liksom. Ja, man stimulerar ju någonting annat där alltså.
Ja, spännande. Det var mer spännande än vad jag tänkte att det skulle bli det där. Vilka som var bra och dåliga på det på något sätt. Och
större utslag, större skillnader.
Ja, det var ju otroligt. Alltså, jag tror nästan inte att alla klarade det sista gången. För Anton var nästan oberörd, har jag för mig.
Och skulle man gissa på förhand kanske man skulle tycka att en sån åkare med så mycket explosiva muskler skulle liksom dräneras av den typen av ganska uthållighetsbaserad styrka. Liksom. Men...
Precis. Och jag får med att Elin och Britta har varit bättre och bättre ju längre dagen gick.
Ja, du ser.
Ja, det var ett litet sidospår, men det kan man också göra om man har lite mer tid. Då kan man köra 100-100-100 några gånger under passet.
Eller 50-50-50 då, eller 20-20-20 fyra gånger, så har du ju... Ja, min matte är inte så bra som ni hör, men 25-25-25 fyra gånger så har du en 100.
Så är det.
Ja. Och det är väl egentligen inte så jävla nog att det är just armhävning,
tricepspress
och tricepshäv.
Kör man vill.
Men det är väl bra om det är på överkroppen i alla fall då egentligen.
Ja, men det är ju så att vi ska försöka simulera det i stakningen så mycket det går, tänker jag.
Precis.
På något sätt.
Vad skulle du säga då? Vad är brytpunkten för att du skulle skicka en, som om du skulle vara träningsrådgivare åt en elitmotionär? Nu är det ju såklart skillnader på vad man har för träningsbakgrund och vad man har för styrkor och svagheter och så. Men om vi tar en
när jag lägger programmet så försöker vi ha styrketräning kontinuerligt, men kanske inte jätteofta som ett pass, när det är det, utan i ett pass eller så ofta då. Sen så tror jag man kan, jag är lite mer attraherad av att tänka det där i perioder, att om vi kanske, för kör du 5 pass i veckan varje vecka, där det är 2 intervallpass, det är ett långpass, alltså 2 mittemellanpass då, så att säga. Ja, men då blir det så jädra värdeträning, så då kan man behöva bryta av det där och få in det. Man kör kanske 2-3 styrkepass i veckan under någon kortare period, tror jag kan vara bra då liksom.
Det är intressant. Du menar att du blir jäkligt värdetränad på 5 pass? Eller du kan bli jäkligt värdetränad om du lägger 5 pass med...
Ja, jag vill påstå det. Att det låter,
du kommer ganska långt med det, det är sant.
Ja, absolut. Och det man märker att 5 pass och 5 pass kan vara väldigt, väldigt stor skillnad liksom. Och ofta när man kör igång med elitmotionärer och så, men jag kör 5-6 pass i veckan kan jag göra. Så börjar man titta på det. Liksom, ja, men, ja, det är faktiskt i den optimala världen du har fått till 5 pass.
Mm.
Ofta kan det bli 2, det kan bli 3. Och så fick du till 5 en gång. Och så, sen när, så jag tror att många av dem som säger att de kör 5 pass. Ja, de, när de kör riktigt bra veckor då är vi uppe på 5.
Mm.
Så jag tror att 2 intervallpass. Ett långpass och 2 vanliga pass. Eller 2 timmars om man nu kör. Då kommer vi upp. Ja, då ja, det kan du komma långt på.
Mm.
Absolut.
Ja. Anders fortsätter här lite grann. Jag fortsätter utmana dig. Om man nu ska välja att köra styrketräning, vilka muskelgrupper ska man prioritera? Hur ska man helst träna dem? Alltså uthållighet eller explosivitet eller max tungt. Om man nu ska köra styrketräning.
Ja,
det vill jag prata lite grann om.
Ja, men det vill inte också vad vi diskuterar många gånger. Och jag tror att tittar man på vad vi gör, vad du gör, Mats, sätter Mats.
Anders.
Anders. Nej, sämst på namn, så har det alltid varit.
Tänk Auckland. Auckland.
Ja, just det. Det kanske är han som frågar.
Kanske.
Kört fast lite nu i metoden.
Mm,
när man skämt åsido där så stakar vi mycket. Då tycker jag vi, då kör vi mycket av den uthålliga delen. Alltså, så då kanske man ska vara lite explosiv, kanske lite max. Och så när man väl är på gymmet, att gå och göra 200 sit-ups och vila i 5 minuter och göra 200 sit-ups. Kanske inte så långt ifrån om vi stakar backe liksom och så där. Så att då kanske man ska vara lite mer edgad, lite mer hård styrketräning då.
Mm.
Samtidigt som jag tror att man ska ha med det där också, att liksom, det är ju maxstyrka på ett sätt, kan ju vara lite, det kräver, alltså du, om du aldrig har kört gym så är det inte lätt att börja köra vad heter det, maxstyrka inte. Så då måste man, det är liksom, men har man en styrkebakgrund då tror man inte ska lägga den på uthållighetsstyrka i alla fall inte.
Nej, men när du säger maxstyrka, förtydliga, vad...
Nej, men alltså, det tror jag, det finns ju många olika där också. Men att man kör kanske med ganska tunga vikter, om det är viktigt man kör, det är ganska tunga repetitioner i alla fall.
Mm.
Få repetitioner, 5-10, max 8-10 kanske. Men inte att man kör det här efter klockan, kanske 3 minuter sit-ups eller,
nej, exakt.
Eller så liksom inte.
Ganska mycket vila och ganska mycket pang-pang när man kör.
Ja, jag tänker det, Mm. Sen har jag ju slagit mig hårt för 100-100-100 och det är ju inte så max.
Ja, nej, men då utgår vi, om vi tänker våra åkare som tränar 10-12 pass i veckan, så är det ju liksom lite, där använder man ju styrketräningen som ett komplement till all den här uthållighetsträningen som vi lägger på, eller uthållighetsstyrkan om du så vill, som vi lägger på stakningen då liksom. Och då är det precis som du säger, den linjen vi har valt, det är ju att låta den här uthållighetsbaserade styrketräningen vila lite grann. Vi har det som vissa inslag ibland för att reta dem, men om man tänker i liksom den här återkommande träningsvardagen, så när det står styrketräning på planen så är det ju mer explosivitet och maxstyrka som är. Vi jobbar ju med förenklat kan man säga från 8 ner till 2 repetitioner.
Precis.
Och
lite mer pang-pang. Tänk vad roligt om man skulle liksom sätta, man gillar ju att sätta så här regler från FIS allra helst, med stakzoner och inte stakzoner och korta stavar och så. Tänk om man skulle sätta så här en maxlogg per dag som man får träna. Alltså, att på tisdag får ni köra 2 timmar, på onsdag får ni köra 2 passgångar 1 timme, på fredag får ni köra 4 timmar som max. Alltså, får man max hålla sig, alltså, alla får exakt, det här får ni träna. Och sen får man se. Alltså,
du drar det som ett skämt, men många som förespråkar att släppa dopingen fri, de använder det som ett argument ju, att alltså, om man backar bandet till för ganska länge sedan, så diskuterar man ju de termerna att träning var doping. Alltså fan, jag jobbar i skogen, jag hinner inte träna. Jobbar ju inte, han har ingen familj att försörja. Han tränar liksom. Det är ju fan, det är fusk.
Tänk vad roligt det skulle vara liksom, när man bara, okej, nu har vi 12 timmar där. Måste vi lägga den perfekta planen för att få ut så mycket som möjligt av den här åkaren. Det hade varit riktigt en dimension till det.
Alltså, det sjuka är att det finns ju säkert åkare som skulle svara bra på den typen av begränsningar. Alltså som de här åkarna som gärna tränar ett extra pass för mycket, eller kör på i samma spår liksom med 2 plus 2 timmar, eller alltså 2 timmars pass, eller 5 timmars dagar, då är det långa distanspass. Tänk att liksom få...
Det är ju på Elofs tid, då var det så, för då körde ju alla 5-2.
Ja, exakt. 5-2, alltså man körde måndag till fredag, och så vilar man lördag söndag. Och så var det dubbelpass alla dagar. För mig kändes det lite grann så, jag tror inte att Elof, rätta mig om jag har fel här nu, men min bild var inte att Elof körde det här under junioråren och så, utan det här kom fram i slutet av seniorkarriären.
Ja, men sen gick han inte över till så här 2-1
Kanske gjorde det.
3-1 till slut också. Eller sådär.
Ja, för jag hade ju en teori om att det här kom in i samma veva som han börjar bli lite sugen på livet. Alltså,
han vill ha lite fria helger redan då.
Ja, men exakt. Alltså, tänk att du får ett umgänge. Tänk liksom.
Så,
ja, men tänk att du umgås med vanliga människor. Ja, då ja. Jobbar de måndag, fredag och så är de lediga på helgen. Jag kan tänka mig att han fick liksom en smak ja. Av det där liksom, och ville lämna den här bubblan lite grann.
Ja, det tänkte han, vet jag inte om. Men det kanske var så att det var därför Elof ville vara ledig på helgen.
Ja, jag har ju provat det själv. Du också. Det gjorde man ju om man var Elof-fan. Liksom. Och det var inget konstigt. Men jag, det som var och det som är det, den stora liksom, nackdelen med det där tycker jag ändå man kan slå fast, det är ju att det är tufft att hålla kvaliteten när du har kört dubbelpass måndag, tisdag, onsdag och så ska du komma in torsdag, fredag, det ska in ett fartpass till och det ska liksom de där dagarna är ju lite farliga, alltså, du är ju ganska långt ner, det är svårt att få kvaliteten och ganska lätt att tippa över också, så ja, får du två vilodagar på det, då är ju måndagen ofta ganska rökt också för kvalitet, ja. Man är ganska liksom dålig på måndagen ofta, ja. Så hålla en lite mer lite liksom försiktigare svängningar om man tänker veckopustet tror jag är bra, ja, liksom att få in den. Vi jobbar ju mycket med halvdagar.
Det har blivit så mycket, det tror jag många gör nu för tiden. Alltså
ja, ja, exakt. Men det är väl framförallt om man tänker långloppen som har drivit på den lite grann, känner jag. Ja, ifall att man tränar lite längre pass och det liksom lämpas jävligt bra. Jag gjorde ju någon räknare lite grann på honken här i den här perioden som vi hade under juli till september. Som vi kallar uthållighetsperiod 1. Alltså 9 veckor från 1 juli till 1 september. Där har vi alltså, det delar vi in dagarna i 2 delar. För och eftermiddag så är upplägget träning 16 halvdagar och vila 12 halvdagar.
Mm.
Så det är ju inte så jävla mycket om man tänker så. Men vi är ändå uppe och touchar på närmare 100 timmar i månaden. Liksom. Det, för mig är det en underbar mix. Alltså, du tränar tuffare än vad du har gjort tidigare och du kan vila mer än vad du har gjort tidigare. Det är liksom det bästa av två världar. Liksom.
Exakt.
Nu spårar vi från styrketräningen in på Elof igen.
Ja, Elof är med oss.
Elof, vi måste sy ihop styrketräningen här lite grann. Han har också en fråga här. Är det primärt försäsong och inte under tävlingssäsong om man ska köra styrketräning?
Ja, så kan det väl också vara lite annat. Att det är väl mycket så att man lägger. Men samtidigt tror jag att det kan vara viktigt att ha det under säsong också för eliten i alla fall. Liksom att man inte tappar det helt. Och kanske i perioder där också.
Vi tappar det lite grann av praktiska anledningar kan jag uppleva ibland. När man bor borta länge och det är höjd där det kanske är dumt att köra tung styrket. Alltså, Britta brukar ju alltid ha med en medicinboll i den här bussen våran.
Ja, den ligger där. Britta kör ju mycket styrketräning på det sättet.
Hon så hon håller ju i det. Det är inte så tuffa pass. Det är egentligen mer små, korta inslag. Men de kommer lite kontinuerligt.
Ja.
Och så tycker jag man kan använda styrkan för att liksom bygga en form. Att man kryper ner på vikt till exempel. Och så kör man kanske samma repetitioner. Men man kör, det blir lite högre hastighet på dem istället. Man blir lite rappare
av det. Exakt. Liksom. Och men som motionär där så tycker jag att man kan kanske lägga in något lite styrkeblock även under vintern då, när man har kört lite sidningslopp och så där och vill få en liten edge in mot Vasaloppet kanske. Så kanske man ska lägga in.
Men är man sugen på att jobba lite med styrketräning så är det här en bra period att börja med det. För att dels för att det är mörkt tidigt, det är lite svårt med övrig träning. Och sen så är det ju dumt på ett sätt också att kasta sig in i någonting alldeles nytt om man är veckor bort ifrån säsongens stora mål. Liksom.
Så är det.
Ja, grymt. Ska vi sy ihop podden med en sista fråga på styrketräning?
Ja,
Anders körde på stenhårt.
Ja, han
gillar ju tv-filmen här på Läger med lagar. Det kan vi rekommendera för er som inte har sett den och är lite mer nyfiken om hur vi jobbar med styrketräning och vilka övningar vi väljer och sådär. Men han frågar lite grann benen då. För de här 4 övningarna som vi kör på, de är ju riktade till stakmuskulatur på överkroppen.
Ja.
Träna, ska se om jag... Det var inga benövningar där. Ni kör ju i princip bara stakning, så det är förståeligt att det är överkroppen som ni fokuserar, men även benen kan ju bli trött i om man bara stakar.
Ja, det där tycker jag är jätteintressant, och det tror jag är en lite bortglömd del för stakåkning. Det är mycket som kommer från benen, mycket tryck på benen, mycket som ska tas emot i benen. Så att där jag upplever själv att det är viktigt att man är relativt stark och kanske allra helst. Alltså, spänst är ju spännande där då. Det är en viss del styrketräningen, men att man inte ska glömma bort benen, det är ganska självklart det. Och där tror jag finns en risk för de som bara skakar, att kanske inte skater, kanske inte löper, kanske inte cyklar, att de kan bli för dåligt tränade benen för att få ut maximalt av sin stakning.
Men du är ju inne lite grann på det här uthållighetsspåret, upplever jag.
Alltså, det är väl kanske
och man går till sig själv när man stakar mycket. Alltså, ja. det är ju lätt, syran fastnar ju lätt i benen. Liksom.
Ja,
det är
absolut.
Där man blir sur. Liksom. Och då tänker jag att om man bara... Nu är ju stakning ett helkroppsarbete, men det blir inte på samma sätt som att löpa om man tänker belastning på benen. Så om man bara stakar så kanske inte muskulaturen i låren, som ofta är syretörstande stora, ofta de är väl ungefär alltid lika stora och syretörstande och så, att de inte blir optimalt anpassade för uthållighet, att de inte kan ta hand om den där mjölksyran på ett optimalt sätt. Därför är det precis som du säger, man ska inte glömma det där liksom, utan få dem optimalt tränade för att ta hand om mjölksyra kommer göra oss bättre på att staka backen i Marcialonga liksom, fast det kanske låter kontraproduktivt. Så, men då är man ju inne lite grann på här och jobba, och det tycker jag är en betydande skillnad, för att anledningen till att vi jobbar överkropp på den här tunga explosiva styrkan, det är för att vi vill utveckla mer kraft och mer power.
Exakt.
Från överkroppen, det som faktiskt ger oss farten framåt. Och sen så blir ju benen blir ju mer fokus på att få in SG, skidgången. Få
in det kanske löpningen. Är Elofs myr ändå som ska in där då?
Ja, till exempel.
Ja.
För han är ju också inne på det att benen används ju mycket i tekniken. Och det är ju så, det finns ju mycket dynamik i benarbetet som är jävligt viktigt liksom. Men det blir
dynamiken
här
att... är viktig, men alltså mycket att hålla emot där är mycket, som är det viktigaste som jag ser det, som liksom att orka hålla en hög position så att vi inte blir sittande och så vidare.
Och det där tycker jag är jävligt intressant. Det här borde man kanske läsa på innan man kastar ut sig, men vi jobbar ju sällan så. Men det finns ju studier på det här. Jag menar att det är H.C. Holmberg som har gjort det här en gång i tiden när han kollar på prestation på häckhopp. Jag tror man satt upp om det var 5 eller 10 häckar med ett givet avstånd och så. Och de, hur det än var, men de som presterar bra på de här jämfota hopperna över häckarna där, det fanns en bra korrelation mellan hur deras toppfart och prestation på prolog också i stakning.
Ja, precis.
Och det kändes som det skulle vara två skilda världar, att det explosiva benarbetet går så bra ihop med toppfart och prestation på toppsprinters klassisk stakning liksom. Men det tror jag är lite grann som du säger, att där handlar det ju verkligen om att stå emot och vända till nästa startdag. Och det är lite grann där det handlar om du tänker en sprint också med hög frekvens. Kunna få på mycket kraft på varje startdag utan att det blir rotationer i höfter och svank och grejer. Utan du kan vara som ett jädra liksom, solid paket och så snabbt kunna använda benen igen för att komma upp på nästa startdag. Liksom.
Precis.
Och sen vet inte jag om man blir bättre av att köra mycket häckhopp eller om det bara lämpar sig så att...
Jag tror spänst vid lag. Alltså man blir ju spänstig av det, om man får säga så. Och det är aldrig dumt att vara det. Så att säga. Alltså vara ganska atletisk och pigg. Alltså, nej, jag tror ju att man... Sen så samma sak där, att ligga in så här, vad heter det då? Bensparksövning. Liksom. Man sätter sig på en stol och liksom pumpar stora lår. Liksom. Det kanske inte behövs på det sättet.
Nej, precis. Och det där är ju också en sån där grej som hänger över oss när vi pratar uthållighet. Att det är farligt att få för mycket muskler. Vi kör inte styrketräning för vi vill inte bli så grova. Det kostar för mycket. De är för törstiga på syre, stora muskler. Vi kan inte se ut som Arnold Schwarzenegger. Liksom. Det kommer inte funka. Men det där är också en... Det är väl ingen större risk att en uthållighetsidrottare hamnar där? Liksom.
Nej, det är inte när man kör 26 timmars konditionsidrott samtidigt. Inte.
Nej, exakt.
Men jag brukar liksom tänka liksom stakning. Vi ska vara stark från knä till bröst. Det är där liksom det är våra trånga sektorer är. Det är en ganska stor del av kroppen. Där.
Ja, det är ju det. Det är ju en hel kroppsteknik.
Ja, det är det. Det är det.
Ja, det var ett rejält dyk ner i styrket här. Vi kan prata hur länge som helst om det. Det finns ju andra aspekter också som är jäkligt intressant. Favoritövningar har vi en fråga på här också om det gäller styrka. Du drog iväg de här tre klassikerna. Triceps här. Men kolla 100-100-100 istället på 157 skidtricks där. Där får ni alla de där utförda av våra åkare i bar överkropp tror jag. Till och med överhettad bil va?
Ja, vi låg där. Torsby. Det var ju Torsby och hade ju kört Tosseberg och biljacken hade ju rasat ihop där. Så TV fick ju ringa till sin gamla fiende på pizzeria där som han hade skalla en gång. Och man kunde komma och hämta bilen. Han kunde ju inte henne. Så det vart ju...
Konstigt. En annan övning tycker jag är bra. Det är ju stakrullen. Erikas övning där för
som alltid,
är lite smygexplosiv också.
Den
är,
alltid får vi gå in och titta på vår YouTube-kanal att titta. Det finns mycket bra där att titta på.
Visst heter den Stakrullen?
Stakrullen heter den, precis. Ja. Den var ju aktuell där för ett tag, så jag kommer inte ihåg att den dök upp ur lite flöden och sådär igen. Mm. Men det finns mycket, mycket bra och mycket dåligt där, ja, så man kan ju titta igenom.
Seated Pulldown, den hittar ni i den här på läger med lagerfilmen. Den tycker jag också är bra.
Ja.
Den här, när du sätter upp knäna mot bröstet och så drar
precis,
du
precis.
Den ju, kan man göra både explosivt och uthållig egentligen.
Även chins, det har ju du och jag gjort en video om.
Mm, den är ju också en populär övning. Gillar du chins? Du körde 100 stycken.
Jag kör ju 100, vi delar upp det, men jag kör ganska många. Jag gillar chins, jag tycker man blir vältränad av chins.
Ja, kollar man orsak och verkan då, men sådana som är starka över kroppen så är de i regel rätt så duktiga på chins.
Ja, jag tror att jag är rätt duktig med tanke på att det är rätt stor. Mm. Så kan du göra, jag gör ju i alla fall 12. Det är inte jättebra, men ändå helt okej, tänker jag.
För att vara, jag vill också, lägga in den här kanan att vi har sagt det tidigare, men när Frode Estil bland VM-guld på 5 milen i Oberstdorf så gjorde han 2 chins.
Ja, det finns ju max. De som säger att Petter Eliasson typ inte heller gör många chins.
Fan, härligt det är med rykten, myter och spekulationer. Det är, ja. Vad skulle Vasapodden vara utan dem, alltså?
Nej,
fakta är ju tråkigt alltså, på det viset.
Ja, det är ofta så. Det är ofta så självklart fakta.
Ja.
Tänk om Eliasen gör 40 chins, liksom, det hade inte varit kul.
Nej. Nej, då skulle man ju skulle köra som dig, vet du, 100 chins. Det hade varit en sån där fluga.
Ja.
Som hade kommit, en sån där trend som alla skulle haka på. Ja, nej, men glassen är väl en av de sjukare trenderna ändå, va?
Ja, jag som trodde det var chips. Kom någon när jag sa att det var chips?
Ja, men det är alltså glass. Och det är ju Petter Eliasen, kungen av långlopp, som börjar. Ja, det började för någon tävling där i, om det var Tjecken eller vad det var. Jag tror det var Tjecken. Det här Brittas första, precis, Brittas första Ski Classic-seger i 157 kläder i alla fall. Hennes andra totalt.
Ja.
Gesärska när man varvar 15 gånger på en kortare bana. 3 kilometers bana var det väl.
Ja, ett av de häftigaste loppen någonsin. YouTube hade det är en riktig, det är fan vilket lopp.
Den tävlingen då, så hade ju Eliasen enligt uppgift fått för sig att äta glass. Och det stannade inte med vid en sked, utan han tyckte det var så jävla gott så han fortsatte. Och sen så var han ju helt överlägsen på tävlingen. Och då blev det ju en grej som det ofta blir när man presterar bra, så vill man liksom återproducera den tävlingen och förberedelserna inför den. Och då blir det glass och det spred sig som en löpel. Det är ju rätt så trevligt.
Ja, det hade ju Pringles själv en gång. Jag åkte till en vår där åkte jag och farsan till Svegskidan faktiskt, och så sopade jag hem det ganska enkelt efter att han sopade i mig ett rör Pringles kvällen innan, så det ville jag göra sen.
Ja, du fick en liten sån
Jag körde Pringles där, men det kommer, det var inte länge det inte, men det gjorde det i alla fall.
Vasapodden.
De är magiska.
Annars då, Järnberg, vad har vi om vi ska avrunda det här avsnittet, vad har du som ligger framför dig på kalendern här närmsta tiden tills vi får träffa våra kära lyssnare igen? Vad ska du göra?
Ja, nu blir jag hemma i Ödreshamn ett tag här och roddar ihop det sista. Jag har sagt ett halvår nu, men det är fortfarande att rodda med lite sponsorer och sånt där och försöka hitta samarbeten och driva det ut vidare. Jag ska till Stockholm nästa här vecka och hålla en föreläsning för Stockholms skidförbund.
Ja, det där blir spännande. Det är ju en Lager 157 skiteam The Story.
Ja, det blir häftigt. Egentligen skulle du ha varit med. Då hade det varit en Vasapodd var ju tanken, men du drog ju till Kina istället.
I Tokyo i alla fall.
Är det där? Det ska bli där ska du också hålla en föreläsning om Lager 157 på kinesiska. Ja. Med tolk, men det är en annan historia. Men då blir det Stockholm på onsdag, så det blir spännande.
Det är ju vi får nog kanske göra ett avsnitt som tar lite stöd av den här föreläsningen du ska ha och det materialet som går igenom. Vi firar i 10 år som företag eller som handelsbolag eller som satsning eller som,
eller som
verksamhet.
Ja, precis. Som
team är kanske det bästa ordet. Och det har hänt otroligt mycket spännande. Vi bjöd ju på en liten sån. Jag har ju suttit och jobbat med materialet inför den här föreläsningen och då dök de här klassiska filmerna upp från när vi började. Och Anders Oakland var vår kära mentor.
Ja,
som vi kastade in i det där lite grann för att det var ett namn. Ja. Våra namn var inte så jävla tunga.
Nej, det är det fortfarande Anders,
inte. Då fick vi in Anders Oakland. Liksom. Då blev det lite grejer. Han kunde stå på hemsidan som mentor. Och, så han gjorde inte jättemycket mer än att vara.
Han gjorde filmen. Och det är ju, den lever 10 år senare. Så att det är ju ett bra jobb.
Ja, det är ju förkärligt. Han är ju bakfull som få på den där filmen. Det är Valsenales och det är dagen efter hans bröllopsfest. Och det är giftig som Gnarp. Gnarp-tjej.
Ja, Helena. Nej, Maria. Selen.
Maria, precis. Och det var helt klockrent. Då kunde vi sluta cirkeln. Ja. Med Gnarp och, ja, det är otroligt. Och med mig. Och, ja.
Ja. Ja, nej, och det, nej, men så det blir väl det nästa vecka. Och sen blir det ju lite grann... vad gör jag mer? Jag sitter och roddar med mycket inför tävlingarna. Sitter jag och roddar för ut våra skidor som vi sålde. Som vi släppte för två poddar sen, va? De är ju slut. Ja. Så att nu ska de ut i landet istället. Så det är också ett litet rodd med det. Sen om två veckor då är det ju tävlingspremiär.
Mm.
Orsa Grandskitt, långloppspremiären lördag den 15, 9.00 live på Facebook, bänka er. Det är alltså någon dag, vi kommer komma en podd till innan dess, kommer ni göra.
Absolut.
Och så, sen efter det så är det lite, sen är det snart Livigno.
Mm.
Och där har vi lagtävlingen på fredagen, den har vi vunnit, vi kan gå ju för tredje raka där. Mm. Det är vår tanke.
Ja, vår målsättning, ambition.
Ja, ambition och önskan och förhoppning och vi får se, det det blir säkert tufft.
Ja, kul blir det i alla fall.
Ja, det blir det.
Och kul är att ni lyssnar på podden som Anton Fredrik Järnberg brukar avsluta så här.
Tack och bock!
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.